Det här avsnittet av Lantbrukspodden sponsras av Lantmännen Maskin. Välkommen till Lantmännen Maskin.
Det här är Lantbrukspodden med mig, Anna Nilsson.
Och med mig, Camilla Olsson.
Det här är avsnitt 30 och i det här programmet ska vi höra om ett perent spannmål som kan revolutionera lantbruket. Ja, det är rent av en världsnyhet som snart kan odlas på svenska åkrar. Vi ska även ta reda på hur traktorn kan drivas med solel, göra ett nedslag mitt i rådande mjölkkris och träffa lantbrukaren som bytte mejeri och tjäna mer. Dessutom ska vi torrköra traktor och vi utlovar en traktorduell. Och så ska vi träffa veckans bönder direkt från Elmia Lantbruk, Maskin och Fält. Nu kör vi!
Ja, Anna, vi står i ett myllrande folkhav. Vi är på Elmia.
Ja, det hörs runt omkring oss att det är fullt av människor och saker som händer. Vi står just nu i LRFs monter där alla dotterbolagen finns samlade och även då LRF Media och där vi på Lantbruk har ett eget hörn.
Mm. Men det är inte lika många här som det brukar vara. Flera stora maskintillverkare, de har tackat nej till att komma hit och det märks faktiskt.
Ja, det gapar glest och det är som en hall har försvunnit. Så det är en tydlig skillnad och det ska vi kolla med en som vet mer om. Och det är mässgeneralen Maria Lindseth. Elmia firar 40 år som lantbruksmässa i år. Hur märks det att det är jubileum i år?
40 mässor är det. Vi har hållit på i över 50 år med lantbruksmässa på Elmia. Så det är den 40:e lantbruksmässan. Det är ju vårt DNA det här med lantbruk. Och det kommer vi visa under mässan är på olika sätt. Dels så kan man besöka en jubileumsutställning där man kan se en historisk tillbakablick vad som har hänt i lantbruket de senaste 50 åren och även vad som har hänt med Elmia då som mässplats. Men det stora ändå är temat i år är framtidens lantbruk. Och det genomsyrar seminarieprogram och aktiviteter på mässan då där vi blickar framåt 40-50 år och där Elmia vill vara en del och ja, hur kommer svensk lantbruk se ut och vad kan man förvänta sig och så.
Ja, mycket har ju hänt då som sagt under de här 40 mässorna och 50 åren. Hur ska Elmia behålla sin ställning som den här mötesplatsen för svenska lantbrukare?
Lantbruket är ju en prioriterad bransch för oss naturligtvis eftersom det var så helt allting startade en gång. Så vi har en dialog med branschen löpande. Nu är den dialogen igång igen. Vart vill man ta Elmia? Man vill samarbeta med Elmia, det är klart. Och vi håller nu på att diskutera liksom i vilken form och så det kommer att bli framöver. Men vi tror att vi kommer att vara med.
I år så är det ju Elmia Maskin och Fält. Men många av de stora maskinföretagen har tackat nej till att komma. Vad betyder det?
Det är jättetråkigt, det tycker vi naturligtvis. Vi vill ju att så många som möjligt ska vara med när det är mässa. Sen är inte det jätteovanligt att en del står över mässor och så. Men vi är lite bortskämda på lantbruk tidigare att alla har varit här. Så det är naturligtvis jättetråkigt. Men vi hoppas ju att de kommer tillbaka igen när vi har gjort vissa förändringar då. Efter den dialogen vi har. Vi har ju dialog med de här företagen och det är liksom, det är inga bad feelings och så på något sätt. Utan vi kommer tillbaka och då hoppas vi att de är med igen.
För något som har hänt under de här 40 mässorna som har gått då är ju att konkurrensen har ökat som du var inne på. Mm. Det är fler lantbruksmässor, fler regionala mässor och mässor med maskiner i fält. Vad behöver Elmia lantbruksmässa också förändras för att hänga med i den konkurrensen?
Det behöver den säkert. Sen är det inte sagt, jag menar, Elmia behöver inte göra jättestora nationella, internationella mässor. Vi kan göra små regionala, lokala mässor också om det är det branschen vill ha. Det där varierar ju väldigt mycket över tiden vad det är man efterfrågar. Men vi är öppna för att göra mindre lokala aktiviteter eller stora nationella mässor.
Så i framtiden kanske då Elmia turnerar runt istället i landet?
Ja, det kanske. Det vet jag inte, men det är ingenting liksom hugget i sten. Jag menar, Elmia för 40 mässor sedan, då var det en stor utomhusmässa på hela Rosenlundsfältet. Det kom 150-160 000 besökare och det var en stor utomhusmässa. Och sen var det så i 30 år och sen flyttade vi in i hallarna. Vi delade upp mässorna i två olika mässor. Väldigt tydlig liksom, inriktning maskiner eller djur. För det var så branschen ville ha det. Och sen så nu har man ju gått ut och man vill ha lite större utomhussamlingar igen. Då har liksom pendeln slagit tillbaka och då är det klart att då måste vi förändras med den.
Så det kan bli så att Elmia flyttar ut igen då?
Kan bli så, mm.
Vi nämnde de stora maskiner här på mässan och en del gödselspridare. Och vad passar bättre om att prata om då om inte den förslaget på handelsgödselskatten? Du vet mer om det här, Anna. Du har kollat lite reaktioner.
Ja, det var ju då miljöministern Åsa Romson som har det här förslaget att återinföra skatten på handelsgödsel. Och jag har pratat runt med branschorganisationerna nu i veckan. Och det är ju ett högt, tydligt och klart nej från branschen. Att det här kommer ju slå hårt och inte ge någon större miljöeffekt, tror de jag har pratat med.
Vad säger lantbrukarna då? Har du fått några reaktioner där?
Ja, nej, men det är ju ingen som förstår detta. Och säga att det är just nu tufft med lönsamheten för många lantbruksföretagare. Och att det här kommer att slå... Det blir en extra merkostnad och att alla produkter, mjölken, spannmålen, köttet, att det kommer man konkurrera på en global marknad. Prissättningen är global och det blir bara att man lägger ännu en merkostnad från start.
Och när saker händer utanför Sveriges gränser som lantbrukare upprörs över, jag tänker till exempel på Frankrike, jag tänker också på Bryssel. Då brukar det hända saker. Det brukar bland annat vara traktordemonstrationer och kraftfulla protester. Är det här någonting som vi kommer kunna se nu snart i Stockholm, tror du?
Det har jag ingen aning om. Men flera av dem jag pratat med som företräder branschen säger ju det. Att det är ju inte något beslut som är taget än. Och Miljöpartiet för att få igenom det här förslaget som i så fall då skulle gälla från den 1/1/2016. Då, det är inte taget än och Miljöpartiet måste få stöd från andra partier. Så det som gäller nu då, det är ju att lobba om man är emot det här. Och få politiker att förstå vad det kan innebära. Och även då kanske påverka då miljöministern. Sen finns det ju de som också tycker att vi måste tänka på miljöeffekterna, men man tror att en extra skatt kommer inte ge önskad effekt. Och att man kan se de här åren som sen skatten togs bort, att det har inte påverkat gödselanvändningen. Så lantbrukare, man har mycket smart teknik nu som gör att också att man gödslar inte mer än man behöver, utan när grödan behöver det.
Och om du som lyssnar har reaktioner på det här, om du känner dig drabbad eller har något du vill kanske berätta för oss i det här ämnet om förslaget om handelsgödselskatt, så hör av dig till oss. Vi finns på mejladressen lantbrukspodden med 2D /landlantbruk.se.
Ja, som en del av er kanske har sett så har vi försökt att lyfta hit till Elmia. Och det har vi spridit ryktet genom sociala medier på Instagram, Facebook och Twitter. Och även har vi ju återuppstartat vår blogg Poddresan. Mm.
Det har vi. Man kan följa oss, våran resa här till Elmia och under Elmia och vad som händer här på bloggen Poddresan som finns på hemsidan landlandbruk.se. Och vi, i podden i förra avsnittet så efterlyste vi ju även skjuts hit. Och vi har fått många erbjudanden, tack så mycket. Vi är väldigt glada över det. Tyvärr var det ingen som var på rätt dag och inte heller från rätt håll. Men vi hoppas kanske kunna göra det här någon annan gång. Men nu är vi här.
Ja, vi lyftade faktiskt sista biten. Men det mesta av vägen gick på räls.
Och det är ju lite miljövänligare än kanske diesel.
Ja, vi står ju ändå inför i framtiden ett skifte. Att de fossila bränslena är ju ändliga. Så det är ju, finns ju mycket diskussioner om det, hur det kan gå till. Och ibland är det ju så att det kan, man kan få inspiration genom att backa och kolla bakåt.
Det kan man göra. En som har gjort det är Kurt Hansson. Han är lantbrukare på Norrbäckgård i Sala. Och han håller på med ett spännande projekt. För visste du, Anna, att redan 1923 då fanns det en eldriven traktor. Och nu så har Kurt då startat ett projekt med ett väldigt spännande solcellsprojekt där hans traktor faktiskt drivs av el.
Ja, det låter riktigt spännande. Så nu ska vi alltså hoppa 90 år bakåt i tiden och även blicka in mot framtiden. Och där har vi även en efterlysning.
Den veterantraktor från 50-talet är en ombyggd Ford Sompover Major där man har tagit bort dieselmotorn och monterat en trefas elmotor då med en remvariator så att man kan med viss variation då ställa in varvet på den här elmotorn till växellådan och kraftuttaget bak på traktorn så man kan köra 540 varvs kraftuttagsredskap på den här eltraktorn om man har en kabel som man ansluter den till nätet på något sätt.
Och en traktor med elmotor och sladd, det blir som en dammsugare ungefär. Men hur ska du fixa med sladden? På dammsugaren har man ju en sladdvinda, men hur tänker du göra med det här?
Det blir lite likt en dammsugare. Det finns en sladdvinda, man kan dra ut sladden och sen trycker man på en knapp så åker den in igen. Och hade vi samma vinda här och vi tänker bygga en sån, utveckla den tekniken då, som man hade i och för sig för 90 år sedan på 1920-talet då man hade eldrivna direktkopplade traktorer. Och de hade 400 meter kabel. Det borde vi kunna ordna nu också så att man kan låta kabeln löpa ut när man kör iväg med traktorn. Och sen när man kör tillbaks då har man en mekanism på traktorns kabelvinda som lindar in kabeln. Så att jag tror att det är inte så svårt tekniskt.
Hur stark är motorn på den här eltraktorn?
Ja, det är en trefas 11 kW motor. Man kan säga motsvarar en tredjedel av traktorns originaleffekt. Då, där var 50 hästkrafter med dieselmotor. Men den här kan man ungefär säga är 15 hästar elmotor på. Då.
Du pratar om något som hände för 90 år sedan. Vad var det för någonting?
Ja, då hade man utvecklat en av flera varianter, men den som demonstrerades på hösten 1923 på Ultuna egendomen utanför Uppsala då, det var ju då en ombyggd Juno motorplog då, där man hade satt på en, jag tror det var 15 hästkrafters elmotor, och sen kunde man då plöja då med 400 meter kabel på traktorn på en stor kabeltrumma 90 hektar då, eftersom man hade ordnat 6 stycken motoruttag då, efter en stolplinje där på 1750 meter som det står beskrivet i den artikel från som artikeln stod i 1924 år i tidningen Lantmannen då, men det var en ganska rejäl demonstration, alltså 90 hektar elektrisk jordbearbetning 1923, alltså för 90 år sedan drygt nu, och det är väldigt imponerande.
Det var 1923 sa du det här, men redan dessförinnan hade Vattenfall varit och rotat i det här med eldrift i lantbruket. Vad var det för någonting?
Kungliga Vattenfallsstyrelsen som den hette då, början på 1920-talet, där de erbjöd de 5 första köparna av eltraktor då, med kabelanslutning gratis elström i 5 år. Och det vet inte jag så mycket om hur det föll ut, men vi håller på att ta reda på det eller försöker få dokumenterat hur det blev med den där saken.
Och om det nu skulle vara någon av er som lyssnar här som har någon som helst aning om eller har någon gång hört talats om eldrift av traktorer, så är du tacksam för all information, eller hur?
Ja, det är klart. Vi försöker få grepp om vad de kunde då och sen bygger vi vidare på den kunskapen för att idag då kunna, eller framgent här, kunna åstadkomma samma sak. Eller ännu bättre helst att kunna köra hela gården med elektrisk traktorkraft.
Det var vår reporter Per Emgarsson som hade träffat Kurt Hansson. Och om du som lyssnar alltså har hört talas om det här tidigare projektet som var i början av 1920-talet, hör av dig till oss så ska vi se till att du och Kurt kommer i kontakt med varandra. Maila oss på lantbrukspodden@landlantbruk.se. Och om man blickar in i framtiden, då kanske man inte heller kommer behöva köra traktor lika mycket. Åtminstone inte för att öva sig på att bli bra på det. Vad tror du?
Ja, för nu finns det ju här på Elmia har vi då sprungit in i en traktorsimulator som man kan använda bland annat kanske på naturbruksskolor om man ska öva sig att köra traktor och att man vill spara på timmar och så att man kan då torrköra inomhus.
Och hur det lät när vi testade det här och lite mer om personen bakom det här företaget som har gjort det, det ska vi få höra nu. Och bland annat kan vi bjuda på en liten teaser här om att det kommer en ganska intressant tävling.
Ja, det är ju en duell mellan vår teknikreporter Per Emgardsson och dig Camilla som är nybörjare på det här med traktorkörning.
Om du kan börja med att säga vad du heter och vilket företag det är.
Freddy Lund, Tvenstad Simulation.
Vi har tagit oss ner hit för att testa traktorsimulator. Hur går det till då när man gör det här?
Ja, det är som att köra en vanlig traktor. Det är väl, ja, och du sitter i en riktig förarstol med spakar och touchskärm och ja, reglage som är en verklig traktor. Ja, vi har till att börja med tre skärmar framför föraren då. En i mitten och två på kanterna. Sen har vi en fjärde skärm bakåt. Så när man backar så kan man vända sig om och titta bakåt som man gör i vanliga fall. Och sen så är det att köra övningar och så är det olika typer av redskap man kopplar på och olika arbetsscenarion.
Ja, vi ska följa här lite hur det går. Vad heter du?
Johan Wikström.
Vilken skola går du på?
Lantbruk och entreprenad uppe i Rättvik.
Har du kört mycket traktor då?
Ja, det kan man väl säga. Jag är född och uppvuxen på gård så det har blivit många timmar bakom ratten.
Vi får se hur det går för dig då. Vad är det för något du ska köra nu? Balgrip har du bytt till här nu istället. Då. Nu har du alltså fått tag i den första balen. Och då står det i instruktionen här, lyft frontlastaren och parkera traktorn innan markeringen. Ja, hur kändes det där?
Ja, det går inte att jämföra helt med en riktig traktor. Det går inte att jämföra alls. Jag plockar många tusen bal med en riktig traktor. Det är ingenting jämfört med riktiga grejer alltså.
Så, nu är det dags för Lantbrukspoddens traktorduell. Vi står här bredvid traktorsimulatorn och det kommer då vara en duell mellan Camilla Olsson som aldrig har kört traktor i verkliga livet och Per Emgardsson då som är lantbruksteknikreporter och lantbrukare och erfaren när det gäller att köra. Man kan ju välja olika nu, olika redskap. Vad kommer du välja?
Jag kommer välja att bara köra runt med en traktor, kanske en hinderbana. Vi får se. Jag har ju aldrig kört traktor och Jag är lite nervös att köra med reglage. Alltså jag har ju bara kört personbil och då har man ju en ratt och en växelspak.
Vad säger Per?
Jag är ganska nyfiken på att känna hur det känns att plöja med den här apparaten.
Ja, nu sätter du det här i förarsätet.
Ja, nu kör jag här.
Nu kör du traktor.
Ja.
På låtsas, Camilla.
Ja, det är tur att det är på låtsas, det kan jag säga.
Det måste ju vara någonstans i Småland det här med så mycket stenmurar.
Ja, det är helt klart Småland eller Öland kanske.
Vad ser du nu?
Ja, nu är det ju fullt med såna här betongsuckor ungefär, lite längre, som liksom skärmar av en slags bana som jag försöker följa. Ska vi se här, nu svänger jag lite. Och det går ju inte snabbt, men det är ju kanske tur. Nu ska vi se, nu kommer det här. Oj, ja, det skakar väldigt. Och där åkte några oljefat.
Alltså Camilla, om du kollar bakom dig så har du vält ner ganska mycket.
Och jag ser hur jag välter saker.
Du kör ju en traktor med släp.
Ja. Ja. Det går liksom inte att ha koll bakåt också. Det känns ju hemskt att säga, men så är det faktiskt. Och nu ska vi se här.
Färden slutade i en betongsugga.
Ja, fordonet gick sönder. Står det. Jag har fastnat, min röda traktor är fast i en betongsugga och nu måste jag lämna fordonet.
Ja, då ska vi se, nu ska Per då ta plats i förarsätet.
Nu har sitter jag och tittar på en röd traktor och en blå plog. Det känns ju välbekant.
Ja, nu ska Per då försöka koppla plogen här. Hur går det?
Jo, nu har jag efter ett ganska lite krixande lyckats koppla på tre dragarmarna i alla fall på plogen. Och sen är ju toppstången är ju helt automatisk koppling på det. Jag har aldrig varit med om tidigare. Suveränt bra. Behöver inte hoppa ur hytten. Det är bara att köra. Så nu ska vi dra iväg.
Så nu är du färdig att bege dig ut i fält?
Jag ser en utfart från gårdsplanen ner mot ett fält. Det ser ut att vara en vall. Och långt borta i fjärran så ser det ut som vi skulle vara någonstans nästan i Västerbotten eller möjligt i Småland. Det är bergkullar med lite hyggen eller om det kan vara några åkrar på. Nu har jag släppt ner plogen och den står nu i våg i varje fall enligt en jättefin sak på skärmen här.
Och det är en femskärig plog?
Ja, det är en helburen femma. Den är blå så man kan ju misstänka att det är en lämken kanske. Eller kan det vara i överrum?
Ja, det är vi. Om vi tar på svensk producerat.
Ja. Och vilken hastighet ska vi köra med nu då? 6-7 km i timmen.
Och nu följer du vita pilar.
Ja, det var det jag tänkte jag skulle försöka göra i alla fall. Jo, nu har jag börjat hitta. Nu har jag hittat vad jag ska ha framhjulet. Och fått ner framhjulet i flogfåren. Det var inte helt enkelt. Men nu har det löst sig. Men för att göra det så skulle jag väldigt gärna vilja ha haft en liten GPS som har visat var nästa mittlinje ska vara. För nu lägger den faktiskt riktigt snyggt. Nu lägger första tiltan igen fåren jag har kört i. Fördelen att man kan svänga hur som helst med den här plogen. Den protesterar inte alls. Så någonting. Sådär. Och sen så tar vi och helt enkelt och kör hem, tycker jag.
Nu är vi i mål och går och du ska ut på mässan igen då. Så, nu så sitter jag här med i en skopa med Per och Camilla efter traktorduellen. Och nu frågar du, hur känns det, Per?
Jag känner mig nöjd med att jag faktiskt lyckades koppla plogen och jag lyckades ju faktiskt med lite övning hitta fåran också och få den att lägga hyfsat snyggt en liten bit. Så får man bli van vid det här, det är ju inte som en vanlig traktor, men blir man lite van vid apparaten så tror jag att man kan träna, faktiskt kan träna en hel del saker. Det skiljer sig ändå när man byter från en traktor till en annan och en plog till en annan. Så att ja, jag tycker nog egentligen att det kändes rätt hyfsat realistiskt.
Och Camilla, första gången för dig, hur kändes det?
Jo, det känns bra. Jag tror också precis som Per säger att det finns en utvecklingspotential för en sån här simulator. Nu var det första gången som jag körde uttaget. Det var lite skakigt, jag körde sönder fordonet. Det var ju inte så bra såklart. Men det gav en känsla ändå av att sitta framförallt med så många reglage. Bakåt hade inte jag en chans att hinna med och titta heller. Så att, imponerande att alla som där ute som kör traktor. Jag är jätteimponerad av er, verkligen. Men jag vet inte hur du upplevde det här, men jag tyckte det var svårt att bedöma avståndet framåt lite grann. Det var lite svårt att veta när hindret skulle komma precis och när jag exakt skulle svänga.
Jo, det stämmer och det tror jag även Johan upplevde. Och det är just det att man saknar ju alla krafter i traktorn. Man ser rörelserna och det är jättebra simulerat vad som händer när man släpper en bal och sådär. Det gungar till och liksom när det slår till i plogen. Men man har ingen fysisk känsla av det här och man har ingen känsla av hastighet heller. Och det gör det gör det svårare att köra när man inte har de här sinnesintrycken från sitsen och krängningarna. Sen är det ju det här också att om du gör ett arbete i fält. Jag har fortfarande inte sett någon simulator som kan hoppa av och sparka och se i backen om jorden reder sig. Och fram tills dess kommer så då tror jag vi behöver en person som kör.
Det krävs ett bondeöga fortfarande.
Ja, eller minst en bondefot.
Ni som har följt oss sen i våras vet att vi har varit i USA. Vi var på en lantbruksresa runt i den amerikanska mellanvästern. Och där hittade vi på många spännande saker. Bland annat var vi på ett forskningsinstitut i Salina i Kansas. Och där bedriver de forskning som kan revolutionera hela lantbruket och är någonting som alla lantbrukare hoppas på. nämligen att odla flerårigt spannmål.
På vilket sätt kan det här revolutionera då?
Jo, det som man har sett är ju att klimatet blir allt extremare. Vare sig man tror på klimatförändringar eller inte så kommer det mycket skyfall. Och det blir, höstarna blir långa och längre och varmare. Och det är inte alltid som att det blir kanske tjäle eller så kalla vintrar. Och mer extremväder. Och oavsett om det här, vad det här beror på, så är det någonting som lantbrukare måste förbereda sig på. Då kan det vara, om man har flerårigt vete exempelvis, eller veteliknande spannmål, då behöver man bara så en gång och det kan ligga som i en vall i 3-4 år. Och det gör att man sparar pengar, tid och att när man inte behöver bruka upp jorden då varje år så blir det en effektivare odling. Och om forskarna får till det här nya spannmålslaget, då kan man ju ta då, förhoppningsvis som vallskördar, ta 3-4 skördar per år då, utan att behöva så emellan.
Det låter ju fantastiskt. Och forskaren som, en av forskarna bakom det här projektet med Kensha, han ska vi träffa nu.
Ja, och nu ska vi höra forskaren Li Devan berätta mer om det här spännande projektet. Som också är en växtförädlares dröm.
So Kearns is a name first that we've made up for a perennial grass that we're working on. It's a relative of wheat, but a somewhat distant relative. We can cross it with wheat, but it's a different genus. It has many properties similar to wheat in that its grain can be used in a similar way as wheat. But it's a perennial grass that in the United States has been used for forage, primarily to feed cattle. For about the last 30 years, it's been worked on now as developing it into a grain crop. And to do that, we really have to make the seed much larger. We have to make the yield much higher. We have to make it easy to grow and harvest as a grain.
Och så här lät det när vi träffade Li Devan i växthuset på Plant Institute. Kearnsa är ett inhemskt amerikanskt gräs som är en avlägsen vetesläkting. Och i 30 år har forskarna arbetat för att utveckla gräset till ett nytt flerårigt spannmålslag. Men ännu är det en bit kvar, bland annat att öka kornstorleken och avkastningsnivån. En av utmaningarna är att behålla fodergräsets fleråriga egenskaper samtidigt som kärnorna bör bli större och strået tjockare för att kunna bära ett fullmatat ax, enligt Li Devan.
The grain qualities are somewhat similar to wheat, the things that we've tested so far, but there are significant differences. Many of those come from the size of the grain, so it's about 20% the size of a wheat grain. And it is a very different species, so we don't want to always be comparing it to wheat, as we wouldn't compare barley to wheat all the time. But we do see potential to using it in many of the same products that we use wheat in.
Fördelarna med ett flerårigt spannmål är att man som lantbrukare bara behöver så en gång om året. Och behovet av jordbearbetning minskar då, och så även jorderosionen. Och tanken är att lantbrukare ska kunna tjäna mer pengar samtidigt som de då producerar livsmedel till en allt växande befolkning på jorden. Det är också en del av drivkraften för Li Devan.
I have a lot of environmental concerns. So to do something that can address, you know, clean water, stopping soil erosion, making the economics better for the farmer by reducing their input costs, and while at the same time producing abundant food for people that we need.
Forskarna är väldigt exalterade över upptäckten, och när de startade projektet trodde de att det skulle ta 50 år innan grödan skulle ge tillräckligt höga skördar. Forskarna är överraskade över att arbetet har gått snabbare än förväntat, och om bara några år hoppas man att produkter finns ute på marknaden gjorda av Kearnsa-mjöl.
Well, we're very optimistic and excited about it, and we found that if we grow the crop further north where the summers are cooler, we can get higher yields. Hopefully within a couple of years we will have products being sold made out of this grain. Yes, many farmers are very interested in this. We receive letters and phone calls asking, you know, how long is it going to be? And we hope the day is getting close when more farmers will be able to participate in the work and actually start growing it.
En fördel för svenska växtodlare är att det nya fleråriga spannmålslaget har visat sig ge högst skördar i ett klimat med svalare somrar. Det växer alltså bättre i ett skandinaviskt klimat än på den heta prärien i Kansas där forskningsinstitutet ligger. Och de amerikanska lantbrukarna, de är förväntansfulla på när Kernza kan vara ute på marknaden.
Det är en tuff tid för landets mjölkbönder just nu.
Ja, det är ju mjölkpriset har ju sjunkit i botten. Så det är många som har det tufft och klarar det nu.
Det är bland annat för mycket mjölk ute på marknaden. Och det är också Rysslands importstopp som ställer till det. Men det finns även andra saker som sätter käppar för lönsamheten.
Ja, det är ju då Rysslands importstopp som gör att den europeiska marknaden svämmar över av mjölk när den stora importören då Ryssland inte importerar. Så då blir det att det påverkar då även den svenska marknaden. Djurbönderna har ju haft det tufft länge med priserna och konkurrenskraften. Grisbönderna börjar vädra lite morgonluft. Och när det gäller spannmålen så var ju skördarna väldigt bra i år, men priserna var låga. Så det är inte så uppåt just nu.
Ja, och de flesta av landets mjölkbönder är ju Arlabönder. Arla som handlar på en internationell marknad med globala priser och så vidare. Men det finns också de som har bytt mejeri från Arla. Och vår reporter Göran Berglund, han har besökt mjölkbonden Roland Lund som lämnade just Arla för det mindre Falköpings mejeri.
Vi befinner oss hos Roland Lugn, Ängsbo, Holmestad, Götene i Västergötland. Roland, han bytte mejeri vid årsskiftet från att ha varit med i Arla i många år till att gå över till Falköpings mejeri. Kan du berätta vad var anledningen till att du sökte om att inträda i Falköping?
Ja, för att de har haft lite högre pris. Och få lite mer närhet för Sveriges konsumenter.
Hur har det blivit då? Du bytte som sagt vid årsskiftet. Hur har det varit skillnaderna? Högre pris nämnde du, men i övrigt då, hur ser du på det?
Jo, jag ser väldigt positivt på detta byte. Ja, för vi får mer närhet eller mindre. Närmare till mig och kommunicera med förtroendevalda.
Och det kommer att ge kanske lite möjligheter också till satsningar på gården som du inte hade haft annars, förstod jag.
Ja, det kommer göra, för vi får lite mera pengar att röra oss med, så kan vi investera det i underhåll på byggnaderna här på gården.
Men det är inte många, så det är väldigt många av landets mjölkbönder som har möjligheten att byta så som du har haft, eller visst är det så?
Nej, vi har haft en väldigt tur som hade Falköpings lantbrukare på andra sidan här, och vi hade möjligheten att komma med där också. Så det är några få som kan få göra detta.
Ja, Roland Lugner som vi är hos, han är ny medlem hos Falköpings mejeri sedan årsskiftet, och Ulf Claesson, ordförande i mejeriföreningen. Ni har ett antal intresserade som skulle vilja börja leverera till er, visst är det så?
Ja, det är alltid det, hur av sig leverantörer nästan hela tiden. Sen är det lite grann, vi tittar ju alltid på att vi har en avsättning för produkten på ett lönsamt sätt innan vi väljer att ta in nya leverantörer.
Ni ligger ju normalt sett i likhet med andra lokala mejerier något högre i pris än Arla, och det är en förutsättning.
Ja, det är det absolut. Annars så har vi egentligen inget berättigande. För det är ju så att vi får tag i mjölk, så måste vi betala lite bättre än marknadsdelaren. Så enkelt är det.
Vad tror du om framtiden? Kommer de lokala mejerierna att ta över en viss andel från Arla inom de närmaste åren?
Det är svårt att säga. Det hänger lite grann på hur utvecklingen och marknaden kommer att se ut. Så det är jättesvårt att säga. Egentligen alla mejeriföreningar har ju en viss avtrappning på sina leverantörer och ägare. Så att det är väldigt svårt.
Men ett lokalt mejeri är något mindre känsligt för världsmarknadens svängningar än en multinationell jätte som Arla.
Ja, det är det ju. Det är det ju. Det är ju i och med att vi avsatt våra produkter på en inhemsk marknad som inte är helt så beroende av världsmarknadspriserna. Det drabbas ju givetvis också efter en tid, men den är inte lika snabba svängningar som om man avsätter mycket på världsmarknaden. Då får man ju mycket, mycket större och snabbare svängningar.
Nu är det dags för veckans bönder.
Och de har vi hittat här i folkvimlet på Elmia.
Jag heter Kajsa Hansson och jag är 18 år och kommer från Stora Segersta. Och jag bor i samma trakt som Stora Segersta då.
Ja, jag heter Alma Niklasson, jag är också 18 och jag går på Stora Segersta med och bor närheten.
Och ni läser naturbruk, vad gör ni på skolan nu?
Ja, vi har mycket specialisering på olika djurslag. Gris är det mest nu, så att, det är olika.
Och vad tycker du är mest spännande här på Elmia? Är det något särskilt du ska spana in?
Ja, det är väl om man ska köpa någon traktor eller någonting i framtiden. Så det är ganska kul att spana in vad det finns för något.
Vad tror ni på om framtiden inom lantbruket? Är det någonting ni vill jobba med framöver?
Ja. Det är klart. Lantbrukare vi satsar på.
Vad vill ni göra då?
Jag vill nog satsa på får, tror jag. Och jag är inte helt 100 än, men jag känner lite alla möjliga djurslag kanske, jag vet inte.
Jag vill nog jobba med grisar, tror jag. Så det tycker jag är väldigt kul.
Nu har vi tagit oss till en tidslinje på mässan eftersom den, som vi nämnde tidigare, fyller 40 lantbruksmässor. Och här har vi hittat en besökare.
Vad heter du?
Per Jönsson heter jag och gården heter Svartsmörja.
Och det är utanför Västervik, här i Småland?
Japp.
Och vad säger du om den här tidslinjen? Det är ju en resa med toppar och dalar.
Ja, den speglar ju vad som har varit under de här 40 åren.
Du har ju mjölkproduktion. Hur ser du på det som händer just nu i Sverige med mjölkkris och annat som du talar om?
Ja, än är det väl ingen mjölkkris, men det kommer ju att komma en mjölkkris. Kommer det ju att göra nu med sjunkande mjölkpris och kvoter som kommer bli frikopplad och Danmark och alla länder runt om Östersjön och, eller inte runt om Östersjön men England och kommer att överproducera mjölk, så kommer ju mjölkpriset att sjunka. Då kommer ju, ja, det blir nog tjurigt. Det blir nog ett tjurigare år än vad det har varit, tror jag.
Men ni är mitt i generationsskifte då. Du håller på att ta över din föräldragård. Du ser en framtid inom mjölken?
Ja, det gör jag. Det kommer att funka, det tror jag. Det är övertygad om. Annars får man göra om, tänka om.
Och om man ser här på den här tidslinjen då, det har ju, mjölkbönderna har ju minskat radikalt under de här 40 lantbruksmässorna. Eller nästan ett halvt sekel är det ju. Det har ju varit en stor rationalisering. Vad säger du om det?
Ja, det är ju ditåt vi går. Alltså, allt blir större. Jag tycker det, personligen tycker det är tråkigt. Sen vad jag tycker, det spelar väl inte så jättestor roll, men vi kommer att gå mot större enheter. Tyvärr.
Vad önskar du mest av allt just nu?
Ja, nej, jag önskar väl inte så jättemycket. Jag går mest och njuter. Vi har ju byggt ny krigavdelning, så du filosoferar i den. Det är skönt.
Fredrik Bordin heter jag. Jag jobbar som växtodlingssäljare på Lantmän i Skåne.
Och jag heter Staffan Birkella. Jag jobbar som ekonomirådgivare på Nylands svenska lantbrukssällskap i Finland.
Och ni är bäst i Sverige på vete. Berätta.
Ja, det stämmer. Team Finland är Sverigemästare i vete och det är jättekul. Ja, vi är ett konstigt lag som kom till på Borgeby förra året och ja, har kommit hela vägen.
15 200 kilo per hektar var ju den här skörden på höstvete nu med sorten Hereford idag i försöksodling på Österlen.
Och det är därför ni är här på Elmia då, för att ta emot priset i Lantmannens odlatävling.
Ja, det stämmer och vi tog emot det idag där vi halv ett snåret och det var jätteroligt och jätteroligt att se att också så många var på plats och lyssnade på det här tillfället och också på det som både tävlingsarrangörerna och branschexpertisen, jag tänker nu kanske främst på föreningen Sveriges spannmålsodlare, hade att säga om den här tävlingen och varför man håller på med sådana här saker.
Första priset är ju att åka till Nya Zeeland och träffa den som har världsrekordet i veteodling. När åker ni?
Som det ser ut nu ska vi åka direkt efter nyåret här. Och det är också rätt bra tillfälle odlingsmässigt, för det är strax efter ett axgång. Så jag hoppas vi ska få se riktigt fin vete och även ha ett bra utbyte med Mike Solari.
Så vad är ert främsta tips då för våra lyssnare? Hur man maxar sin veteodling?
Odla rätt sort på rätt sätt. Vi har en skillnad i våra sorter här och de sorterna ska odlas efter dens förutsättningar. Och vi har potential i Sverige att om du hjälper grödan och hela vägen fram så att den kan prestera vad den kan så kan man ta jättebra skördar.
Det gäller gödsla också, att gödsla rätt också.
Alltså det ska inte fattas något för grödan. Alltså det ska vara naturen och klimatet och de förutsättningar som ska begränsa skörden, inte vad du gör som lantbrukare. Så det gäller att följa året och anpassa dina insatser efter vädret och förutsättningarna helt enkelt.
Nu har ni vunnit en väldigt fin tävling, men finns det något annat ni önskar er mest av allt just nu?
Ja, semester.
Ja, semester ska bli jättebra, men hoppas även att det blir en fortsättning med fler tävlingar. Nu har vi fått blodad tand där och det har varit ett jätteroligt upplägg på tävlingen.
Vilken tävling skulle ni vilja se?
Rapsodling hade jag tyckt var riktigt kul. Vi har sett att fantastiska skördar nere i mitt distrikt där jag jobbar på Österlen och Söderslätt. Så det finns potential i den som kanske inte alla har sett.
Och jag är en potatisodlare så jag skulle gärna se någonting med potatis, någon sån odlingstävling. Och kanske överhuvudtaget också nu odlingstävlingar som fokuserar mer på fältförhållanden. Nu var det här ju försöksförhållanden och kanske någonting i den, på det sättet.
Här i Lantbrukspodden, då pratar vi ju mycket nyheter och mycket fakta och såna här saker. Men vi har ju också en systerpodd.
Ja, TV-bönderna, där vi eftersnackar TV-programmet Bonde söker fru med analyser, spaningar och skvaller. Och i den här veckans avsnitt så har vi faktiskt ett eget litet skop som fick TV4 att ändra på programmet.
I alla fall nästan. De fick lägga till en liten grej. Vi ska inte avslöja vad. Gå in och lyssna på TV-bönderna. Ni hittar det på de vanliga ställena där det finns podcasts. Och vill du se hur det ser ut när vi spelar in och hänga med oss på andra ställen så gör det i sociala medier. Vi finns på Twitter, Facebook och Instagram. Där heter vi Land Lantbruk.
Ja, och här på Elmia så har vi ju kunnat följa oss via bloggen Poddresan. Där vi också lägger upp bilder och skriver om vad som händer. Är du sugen på fler nyheter så gå in på landlantbruk.se. Där det finns det senaste från inom lantbruket och skogen och de gröna näringarna.
Och nästa avsnitt av Lantbrukspodden kommer den 6 november. Då hörs vi igen.
Det här avsnittet av Lantbrukspodden sponsrades av Lantmännen Maskin. Välkommen till Lantmännen Maskin.